Felicia.
Mm.
Nu sitter vi här.
Ja, äntligen.
Du, jag och hela svenska folket.
Ja, det känns lite pirrigt, måste jag erkänna.
Men det ska jag. Nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna ska ni vara till sommartalkshow i P1, som vi valt att kalla det.
Det känns som att du välkomnar mig också.
Jag välkomnar dig, Felicia Hassan. Jag välkomnar också i viss mån mig själv, Felix Österperson, till dessa vikarieveckor som det är när Katrin och David får lite välförtjänt semester.
Mm.
Felix och Felicia låter lite som ett barnprogram. Sa vi.
Ja, vi har, och ni refererade ju också till oss som lilla talkshow förra veckan.
Ja.
Det känns lite så.
Ja, men vi ska försöka att med så trygg hand som vi bara förmår ratta den här talkshow-skutan. Hur känner du?
Jag känner att det ska bli väldigt, väldigt roligt. Det är ju ganska långt ifrån det jag gör till vardags.
Mm. Du är ju inte okänd för en van P1-lyssnare. Du är Östersjökorrespondent. Östersjökorre till vardags.
Exakt. Bevakar några länder.
Jag tänker att vi ska få chansen att bekanta oss lite närmare med dig. Men först bara måste vi ta tag i den rödvitblåa elefanten i rummet.
Ja.
Vill du gissa?
Jag tror att det ska handla om Norge. Det är svårt att gå förbi.
Det är omöjligt att undvika. Vi kan inte gå runt den, inte under den, inte förbi den. Vi måste ta... Såg du matchen?
Jag sov till matchen.
Jag
slumrade, måste jag säga. Men jag försökte kolla...
Vadå, den började väl vid 22?
Ja.
Oj.
Ja, men... Okay. Jag somnade tidigt. Men jag lyssnade till första halvlek. Oj. Och sen kunde jag inte hålla mig vaken längre.
Ja, men det är bra. Det är bra. Radiosporten, shoutout. Men vi har i alla fall haft en debatt här på talkshow länge om huruvida man unnar eller inte unnar Norge dessa enorma, enorma framgångar. Var står du här?
Jag måste säga, Felix, att det har varit en resa inom mig hela det här VM:et. Och jag är fortfarande inte helt bestämt mig. Som många andra så kände jag först att jag inte unnar dem de här framgångarna.
Nej.
Sen när Sverige åkte ut så kände jag att jag väljer glädjen. Jag byter fot och ger mitt stöd till vårt
grannland. Men var det, kände du det här i hjärtat eller var det mer, nu ska jag anstränga mig för att välja
glädjen? Det var en ansträngning, men jag kände ändå att jag... till slut så tog jag det till hjärtat, kände jag. Fram tills i morse när jag vaknade och såg vad som hade hänt och kände nej.
Och all denna rod. Jag har precis som du också kastats mellan unn och missunn. Mycket missunn i början när Sverige var kvar i turneringen. Försöker sen då unna dem. Jag unnar dem när jag ser matchen, under själva matchen. Kul att de får göra mål. Haaland är så himla bra, det går inte att förneka. Sen så börjar de ro, då stänger de tvn. Det där tål jag inte.
Det är svårt att se.
Blir förbannad. För att de har så kul, givetvis. Sen så ska jag unna dem lite till, sätta på sig lite repriser. Sen så nämner Haaland då det här, vi kan lyssna.
Det är 20:e dagen, kvällen, tror jag, i norsk, kanske i norsk historia.
Och här kommer missunnet in. Den sjukaste dagen i norsk historia. Jaså, Haaland. 17 maj 1814. Norge får sin egen grundlag och blir självständig från Sverige. 8 maj 1945. Nazi-Tyskland kapitulerar och slutar då ockupera Norge. Upptäckten av ekofiskfältet 1969, det som blev startskottet på oljeboomen som gett landet all dess rikedomar.
Men tror du att Haaland har det här, de här referenserna nära till hands efter 2-1
dagen
mot Brasilien?
Jo, nej, det är klart. Han var fullkomligt berusad av sin egen prestation, givetvis.
Men det är också någonting med att de är såna dåliga vinnare gentemot Sverige som gör det ännu svårare. Jag hörde i morse glada normen. Och det enda de gjorde var ju att klanka ner på oss. Det tycker jag, det bidrar liksom.
Då blir man mer missunnsam. Men det är också någonting fint i sport, för att det är klart att man undrar om man missar och bla bla bla, men det är också någonting vackert i sport som är då rivaliteten, annars hade vi inte brytt oss om den. Så jag tycker vi ger ju också normen en gåva när vi är missunnsamma gentemot dem, för då får de trycka dit oss hela
och
tiden.
Framförallt så är vi ju kanske mest avundsjuka egentligen.
Ja, nog om det. Vi får säkert tyvärr då anledning att återkomma till detta ämne om och om och om igen. Men nu ska jag fokusera på dig, Felicia.
Mm.
Felicia Hassan, Östersjökorrespondent till vardags. Vi känner varandra lite grann, vi har varit kollegor ett tag, men vi är inte nära nära. Vi ska förhoppningsvis komma att bli, och du är inte heller nära nära publiken. Du är ju mer, vad ska man säga, sträng eller stram.
Sträng är du inte.
Du är inte sträng, förlåt. Men så därför har jag skrivit en liten introduktion till dig, eller om dig, till våra lyssnare.
Spännande.
Och jag har gått helt på känsla här. Det är lite liksom fördomspoddvariant. Så jag tänker jag läser introduktionen som jag har skrivit.
Mm.
Så får du rätta mig under dess gång.
Vi får se om jag blir sträng.
Namn, Felicia Hassan. Rätt. Född 1996.
Mm.
Namnsdag 14 januari. Det vet jag bara för att vi har namnsdag samma dag ute. Är sedan ett år tillbaka Östersjökorrespondent på Sveriges Radio.
Stämmer också.
Ett jobb hon utför väl och är mycket nöjd med. Till stor del för att hon gillar att kunna säga att området är historiskt underbevakat men på väg upp nu i och med säkerhetsläget.
Det här är ju tyvärr helt sant.
Ja, det gillar du att säga.
Det känns som en fras jag säger kanske en gång i veckan, minst.
Felicia Hassan har i sin nya roll prövat mycket av det baltiska köket. Utåt så påstår hon att hon gillar det, men i själva verket är det enda som hon prövat mer än en gång de här finska pirogerna man äter med äggsmör.
Ja, men delvis... sant. Det finns ju tyvärr ganska mycket gastronomiska, kan man säga, dikeskörningar i det baltiska, finska, polska köket också.
ge oss jag någon erkänner, som var riktigt äcklig.
Vet du vad, jag provade den här soppan som heter tjurek, som är liksom en slags syrad rågsoppa med kokt ägg i. Okay. Sådär.
Ja, det låter inte. Jag får upp ganska fruktansvärda bilder. Vi fortsätter. Men då är det rätt hittills ändå. Mm. Privat gillar Felicia att vara ute i naturen, äta mackor med saltgurka och lyssna på Håkan Hellström.
Ja, minus Håkan Hellström.
Mm. Hon oroar sig för att bli äldre, men har på senare år kommit på sig själv med att säga vi behövde verkligen det här efter ett rejält ösregn.
Sant.
Åh, gud vad rätt jag hade. Ja, där har ni en fullödig presentation av allas vår Felicia Hassan, tack för det. Då så, nästa ämne. Australiens premiärminister Anthony Albanese har hamnat i blåsväder.
Är det sant?
Vill
gått
varför?
Mig förbi.
Nej, men han blev intervjuad av komikern Nicky Osborne i en podd där han skulle leka en lek, den här klassiska gifta, ligga, döda. De hade städat upp den lite då, så det var ligga, dejta, gifta. Han fick välja mellan tre kända australiensiska kvinnor, Kylie Minogue, Nicole Kidman och Rhonda Birchmore. Hur tror du han tacklade frågan?
Förmodligen dåligt, eftersom att det här blev en skandal.
Nej, men du ska få avgöra. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
I've just got married. I'm only 6 months in.
But if it goes tits up, let's just pretend.
Oh, Kylie, clearly.
You'd marry Kylie and Shagger and Data?
All of the above.
All right, it's a triple.
She's terrific.
All right, that's fair.
Han valde då, för de som inte är så bra på australiensiska och engelska, så valde han Kylie Minogue på alla.
Och han var nyligen gift med sin fru.
Jo, men han försöker undvika frågan först genom att säga det. Och då säger hon, if it goes tits up, alltså om förhållandet skiter sig.
Mm.
Vem skulle välja då? Och då säger han, Kylie.
På alla. Ja. Nej, det är, jag tycker i och för sig inte att det är så illa.
Oppositionen har gjort en grej av det. De hatar honom nu och säger att det är kvinnoförnedring.
Ja, jag vet inte om jag tycker att det här är en så stor skandal. Jag tyckte ändå att han skötte det någorlunda bättre än vad jag trodde att han skulle göra.
Det är ju ett valår i Sverige. Mm. Våra politiker håller också på med sådär. Alltså, vad bör man göra? Vad skulle han ha gjort?
Ja, men det finns ju alltid den här... alternativet inte svara på frågan finns ju. Skulle han ha hållit sig till det här? Kanske. Men jag vet inte. Jag tycker ändå att det är rätt så härligt när de också... svarar på frågor, även om de är...
Man gillar det som
journalist, dumma.
Såklart. Ja, det är lätt för oss att säga.
Ja. Men jag gillar också mina politiker som människor.
Ja, man gör väl det. De ska väl få göra sånt här.
Jag är för.
Ja, men bra. Vi är båda team Albanese.
Ja.
Någon lyssnare som inte är det, mejla in och förklara varför vi
i sitt svar på
har
den här
helt
frågan.
Uppåt väggarna fel. Ja, exakt. Vi tar absolut inte ställning i australiensisk blockpolitik. Det som är säkert. Nu... dagens första ämne. Vi ska vända blicken mot Kina. Där finns det så kallade viktnedgångsfängelser, eller läger. Det är då en träningsform där barn och vuxna åker till en plats för att under ganska hård disciplin få hjälp att komma i form. Svenska André Helgesen från Bromölla, Han har precis avslutat en 28 dagar lång vistelse på ett sånt här läger i Shenzhen i Kina. Nu är han med oss från Korea. Hej André!
Hejsan, tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, men berätta, varför i hela världen åker du till Kina för att göra något sånt här?
Jag är ju på en backpackresa, så jag råkade vara i Kina från första början. Men syftet och upplevelsen var väl mer upplevelse. Jag ville tappa lite extra kilo, och det är en väldigt stor grej med fat camps i Kina. Så då tänkte jag, varför inte avsluta det med något riktigt häftigt, en tuff upplevelse.
Kände du att du behövde det efter några veckor ute på vägarna?
Nej, inte riktigt. Men jag har gått ner ganska mycket de senaste åren. Så jag kände att jag saknade kanske 3-4 kilo innan jag nådde min målvikt.
Får man fråga startvikt, målvikt?
Ja, absolut. Allra startvikt var uppe på 138 låg jag som vägt högst. Och sen nu målvikten som jag uppnådde var 83 kilo. Vilket betyder att jag är normalviktig då, enligt BMI.
Men grattis får man väl säga. Men det är ändå ganska långt ifrån, om man tänker backpackingresa. Det är ganska långt ifrån full moon parties och hyra moppe och sådär. Du tar dig till ett sånt här fat camp, du betalar pengar. Hur ser en dag på lägret ut sen?
Ja, men varje dag ser i princip likadan ut. Det börjar med invägning, och eftersom det är fat camp så är det publikt. Allas vikt publiceras online, och därefter får vi frukost, och sen är det ju träning direkt. Sen har vi en halvtimme eller någonting, och sen är det ny träningspass, lunch efter det, och sen lite mer vila, och sen avslutas det med ett sista träningspass. Det är ju väldigt hårt schema med 3 träningar per dag.
Hur såg maten ut? Det var ingen sån här baltisk råggröt som vi pratade om innan.
Nej, inte riktigt så. Men det skulle väl beskriva lite som skolmat egentligen. Man fick ju inte välja portionerna själv, utan man bara kom fram med tallriken så slevade de upp det och åt den.
Men hur var...
Nudlar och lite ris.
Ja. Och hur var stämningen på de här träningarna? Var det väldigt hårt och strikt, eller var ni ändå fria?
Jag skulle nog vilja säga att vi var ganska fria. Men om det var någon som uppenbarligen släkade, så var det någon lärare eller tränare som kom förbi och liksom sa ifrån, kom igen, kämpa nu. Men det var inte att man stod och liksom stirrade och du måste göra detta. Utan det var mer bara, kom igen, vi är här för att tappa vikt tillsammans, med liksom glad stämning runt det.
Mm. Vi återkommer till det. Vi ska också ta in Björn Djurberg, programledare för Radiokorrespondenterna Kina och den här sommarradions utsände i Bangkok. Hej, välkommen till talkshow.
Hej, tjena.
Du, om vi bara tänker generellt då, hur stort är problemet med övervikt i Kina? Vi hörde André säga att de här typen av fat camps var väldigt populära.
Ja, de verkar ha blivit det. Det är ett jättestort problem med övervikt och fetma i Kina. Alltså, jag såg siffror över 500 miljoner människor i Kina.
Nåda, det är inte det typ varannan kines? Eller har jag gamla?
Ja, eller mer än hälften av den vuxna befolkningen är övervikt eller fet. Och det finns prognoser då som visar på att det här kommer antagligen fortsätta öka, och till 2030 och kanske 70% av den vuxna befolkningen kommer vara överviktig eller fet. Så att det är ju ett jättestort problem, och jag tycker man märker det i Kina också. Alltså, jag kom till Kina första gången där i början på 2010-talet, och jämfört med när jag var där senast då 2023, alltså 10-15 år senare, så tycker jag att det är en skillnad. Alltså, det syns på gator, det syns i tunnelbanan. Folk väger mer idag. Men det är liksom inte bara så att alla bara blir mer överviktiga. Det finns ju en parallell trend där träningstrenden också ökar. Och liksom det är mer fokus på hälsa, det är mer fokus på gymmande, vad man äter. Så att det här går lite hand i hand, men problemet växer.
Mm. Men hur kommer det sig att de är överviktiga?
Ja, men det är väl som det är i stora delar av världen. Alltså, så här, Kina har ju blivit mycket, mycket rikare. Folk jobbar med andra saker, folk rör sig mindre till vardags. Man äter ju mycket mer kött, man äter ju en annan kost. Det finns ju liksom supermarkets och små snabbköp överallt, och det går att köpa söta saker och dricka och sådär. Det är mycket socker. Om man reser omkring i regionerna, som man reser till exempel till ett annat land, om man reser till Japan då, till exempel, där är ju iste och sånt där man köper på 7-Eleven eller andra butiker, det är ju inte sött, men i Kina är allting sött nästan. Och sen hade vi pandemin som ytterligare accelererar den här stillasittande trenden där folk beställer hem saker. Alltså det är jätte utbyggt system med internethandel, och folk kan beställa hem mat jättesmidigt och billigt i Kina, och folk gör det. Men det gör ju att man också inte rör på sig lika mycket. Och man ser det vid lunchtid, så där man går omkring i Peking till exempel, och de här höga skyskraporna, så kommer det ju ut hur mycket folk som helst som jobbar i på de här kontoren vid lunchtid, hämta sina matlådor och grejer de har köpt via mopedbud, och så går de kanske tillbaka upp igen och sätter sig och äter vid skrivborden. Så att det är mycket stillasittande och mycket kalorier in då.
André, du var på ett sånt här läger i en månad, men jag har förstått att det finns folk som tillbringar betydligt längre tid än så där. Vad mötte du för personer där?
Ja, det är frivilligt egentligen hur länge man får vara. Jag stannade ju en månad för att det var 30 dagars visumfritt i Kina. Men den personen som jag befriendade och blev bästa vän med, han hade varit uppemot 10 månader. Oj. Och detta var hans sista månad nu, då han har gått ner upp mot 40 kilo.
Men det... Får jag fråga dig vad det var som lockade med att åka på den här typen av viktnedgångsläger? Varför inte försöka på egen hand? Var det något specifikt med att man är så där isolerad tillsammans med andra?
Ja, jag har ju lyckats. Innan läget hade jag gått ner ganska mycket själv. Så det var, för mig var det mer typ en utmaning. Jag ville se vad jag klarade av och påbörja nästa steg i livet.
Men det låter lite som det här tv-programmet Biggest Loser, alltså med tävlingar och straff framför gruppen. Hur var det? Blev det inte dålig stämning? Man har ju hört ändå om så här, i alla fall från Biggest Loser, att folk kunde bli nästan traumatiserade av den här upplevelsen med offentliga viktsiffror och sådär.
Man kunde tänka att det var det, men som jag upplevde det så var alla liksom med på att det var reglerna. Så när det var bestraffning och sånt på söndagen, så var det mer en rolig grej. Istället för att det var roligt att de förlorade, så
men
var
hur
det en rolig
låter,
grej.
Det, alltså, det låter inte kul med bestraffning. Vad var det för bestraffning man fick då?
Ja, det var ju... Till en början med så delas man ju in på lag. Så det sämsta laget, låt säga det som hade tappat minst vikt, de fick ju bestraffning. Och sen även personen som hade gått ner minst. Så det var, kunde vara både och. Men då fick man en låda och så drog man kort mellan, jag tror det fanns 12 olika bestraffningar, och det kunde vara springa x antal meter eller hoppa 200 hopprep eller hålla plankan 5 minuter eller någonting sånt.
Men när man pratar med experter om det här med viktnedgång, då brukar de ofta trycka på att det är bra att ha gå ut lite lagom och att man ska kunna hålla i det under en längre period. Det här låter ju som en väldigt extrem metod som det kanske är lätt att falla ifrån när man kommer ut ur det där lägret och då gå upp alla kilon ganska snabbt igen. Eller?
Ja, det var väldigt intensivt. Nu direkt efteråt så har jag ju inte lyckats hålla kvar. 3 träningspass per dag är ju orimligt helt enkelt. Mm. Så jag kan definitivt tänka mig att det är enkelt att falla tillbaka. Mm. Men jag upplevde samtidigt att det har ändrat min lite view på hälsa. Att se det som en hälsosam sak och träna istället för bara bestraffning som jag tyckte varit innan.
Och Björn, då, som du hör så det låter lite främmande för oss som sitter här i väst att höra det här kollektiva lägersynen på viktnedgång. Hur liksom främmande är det här för kineserna, den här typen av träning eller camps?
Nej, men jag tror att det passar bra för den marknaden. Alltså, man får ju se lite på det här som att det finns massor med duktiga och smarta entreprenörer i Kina som ser ett uppenbart behov här, och då finns det ju en marknad att starta massor med sådana här viktnedgångsläger och så. Och den här modellen där alla gör det tillsammans, man är en grupp, man har liksom peppande och kanske lite hårda och stränga lärare, tror jag absolut passar i Kina. Och ja, det är ju liksom en stor fråga. Alltså, partiet, kommunistpartiet som styr, de inser att det här är ett stort problem. Man vill ju åtgärda det här, och då är det ju liksom fritt fram för marknadskrafterna också. Så det blir ju den här hypen kring det. Jag kan ju tänka mig, alltså folk betalar ju mycket pengar för det här, och då vill man ju ha resultat också. Så att det är kanske därför det är så här uppstyrt, tänker jag. För att det är, man får ju liksom, de har säkert gjort reklam för det här och beskrivit i detalj vad du får när du betalar så mycket för en månad och sådär. Jag sökte lite häromdagen i kinesiska sociala medier för att se, och det finns ju hur mycket reklam som helst. Mycket för barn också, om man ska skicka iväg dem på någon sommarläger och de ska tappa vikt och sådär, och då erbjuder de ju, ja, men så här, att du som förälder kan följa dina barns liksom utveckling i appar och se deras invägningar och till och med se livesändningar när de håller på och sådär, så det är ju, men det, du, finns ju väldigt stor
Björn,
utbud.
Jag tänkte bara på det, man gillar ju i Kina annars långsiktiga planer och storskaliga projekt, ja, femårsplaner och sådär, men det här är alltså inte en del av någon statlig sån plan för hälsa, folkhälsa, utan det här är någonting som...
Nej, de här lägerna, tänker du?
Ja,
nej, de är nog inte del i en statlig plan, tror jag. Det är nog mer bara att man har sagt liksom, okej, vi sätter inte stopp för det här, så då liksom springer ju alla dit, för det finns pengar att tjäna, så startar man upp det här. Men det finns också statliga planer då, som du säger, man gillar ju det, och för några år sedan här så startade man en kampanj, man gillar framförallt kampanjer från kommunistpartiets sida, det drar man gärna igång, och nu är det en kampanj som rullar på för tredje året, tror jag, som heter typ året för viktkontroll, men det borde heta de tre åren för viktkontroll då, för de har på i tre år, men det här är en, som jag fattar, en jättestor satsning, alltså brett, det är liksom skolan, sjukvården, medierna är med och trycker på, kommunistpartiets ungdomsförbund och sådär. För att öka kunskapen, helt enkelt. Alltså folkhälsa skulle jag kalla den här kampanjen mer. Att folk ska själv lära sig, alltså ta större ansvar, veta vad man äter, att man ska röra sig mer. Och så.
De har 500 miljoner personer som potentiell kundgrupp. Så vi får se hur mycket pengar de kan tjäna innan det sista ordet sagt. Tusen tack för att du gästar talkshow, Björn Njurberg. Tack också André Helgesen. Ja. Det var ändå stark tobak.
Sugen?
Nej, inte alls. Jag tyckte det lät djupt förnedrande med de här invägningarna. Men det är klart, om det funkar så funkar det. Du, nästa ämne. Om jag säger Ångermanland sågverk, drygt 6 000 invånare och det uttjatade gamla öknamnet Pulver City. Vad säger du då?
Oj.
Vad jag säger?
Nej, Felicia.
referenser som jag inte tar på rak arm.
Nej, om jag då istället riktar mig till vår nästa gäst, Moa Rovanova. Vad säger du?
Kramfors,
såklart. Felicia, hur kunde du inte ta den?
Nej.
Den lätta pucken.
Nej, det var dåligt.
Vi ska prata om den här lilla stan i Västernorrland som verkar ha en viss dragning, eller förmåga i alla fall, att locka fram bra serier och serietecknare. Eller vi har i alla fall med oss två stycken personer nu som hämtat viss inspiration från stan. Här i studion då, tidigare nämnda Moa Rovanova. Hej!
Hej!
Du är serietecknare och driver dessutom också podden Konstnärshålet.
Jajamän.
Och med oss på länk då, från kanske en bensinmack i Kramfors, har vi Tommy Sundvall. Hej Tommy!
Hallå!
Är du på macken?
Inte en bensinmack. Nej. Men hemma.
Hemma, okej. Okay. Ja, men det räcker gott och väl. Vad är Kramfors för oss då? Du hörde ju Felicia här, Moa, som aldrig har varit eller ens tog det på Pulver City. Vad är Kramfors för plats?
Kramfors är platsen där jag växte upp. Mm. Det är en liten bruksort. Jag vet inte om man riktigt kallar det det längre. Det känns som att Tommy sitter mer på liksom info om dagsaktuell information. Det var ju en extremt fruitful timmerindustri där. Egentligen från 1800-tal, sent 1800-tal till... blomstrade verkligen fram till 50, 60, 70 då det började gå ner och det blev dyrare med moderniseringen av de här fabrikerna. Mm. Och efter det har staden liksom kanske på något sätt levt lite i... När jag växte upp där så kändes det lite som att man liksom samexisterar med ruinerna av den här gamla bruksorten lite grann.
Tommy, samexistera med ruiner, är det något du känner igen dig i?
Jo, alltså jag tyckte det var en ganska bra förklaring. Det finns ju fortfarande industri. Vi har ju, jag tror att det är norra Europas största sågverk som fortfarande ligger kvar här. Men skillnaden från förr var att då var det ju en såg, så såg jag en såg. Som man kan säga att det fanns ju sågverk precis överallt. Men nu är de alla uppköpta och nedlagda och nu är det bara den stora draken i Bollsta kvar. Men annars så ja, var det ju en bra beskrivning. Det.
Ja. Jag ska försöka inte vara för mycket av en Stockholms imperialist här. Men jag vandrade omkring lite i Kramfors på det här Street View-verktyget. Mm. Det var inte, alltså det såg kanske inte ut som ett Tivoli. Alltså det var ganska mycket låga, fyrkantiga hus. Om ni vill ge lyssna lite bilder från Kramfors. Mm. Hur ser det ut?
Tyvärr så revs väldigt mycket där under liksom den... moderniseringen, den här tiden som alla liksom, arkitekt och provet människor hatar, som 60-talet, så rev man väldigt mycket så gamla kråkslott och så. Men det är staden Kramfors vi pratar om då, medan kommunen Kramfors kan man ju beskriva som Sveriges Norge, och så är det så extremt dramatiskt.
Våldsamt vacker natur.
Ja, verkligen, så jävla fint landskap.
Höga kusten.
Jo, jag brukar säga det när folk säger det, att ja, men jag har varit i Kramfors och det ser ut som en Stockholmsförort. Att, ja, men misstaget man gör är att man är i centralorten. Om man däremot bara följer valfri väg ut så blir det ju liksom bullerbyn, samhälle på samhälle på samhälle. Så det blir bara vackra ju längre in man kommer.
Det är bra notering till min nästa Google Street View-runda. Men vi ska prata lite serietecknande också. Ni håller ju båda på att arbeta med det. Moa, du håller på nu, har jag förstått, med ett projekt som heter A Walkthrough Kramfors. Började med att du skapar bilder. Det ser ut för de som inte har sett det som typ ett så här gammalt klassiskt 8-bitarsspel ungefär, med motiv då från Kramfors. Och det ser också ut som att det skulle vara ett tv-spel, vilket nu, om jag har förstått rätt, också är i görningen.
Ja, jag har jobbat ett år med ett riktigt spel som är baserat på den här serien. Jag gjorde en serie till Le Monde Diplomatique för typ 1,5 år sedan. Där jag verkligen hade glömt deadlinen. Liksom pissade ihop den här serien.
Och, hoppas ingen lyssnade.
Kände att jag gjorde något så här från hjärtat utan riktigt bry mig om att det skulle se ut. Det kändes inte som att jag var så här... Jag gör sådana här. Så man känner, kanske ifall man känner till mig, känner man igen min seriestil. Och här gjorde jag något helt annat som är så här pixel art. Mm. Som är något jag verkligen föraktat förut också.
Vad är det, om du ska beskriva lite?
Det är liksom när något är så lågupplöst att det liksom består av små rutor egentligen. Som tänk ett gammalt Gameboy-spel.
Pac-Man eller Space Invaders, för våra lite äldre lyssnare.
Snake,
exakt.
Och så... gillade jag den här. Alltså det var verkligen någonting jag så här, det tog inte så lång tid att göra den. Jag liksom la inte ner så mycket tanke på den. Och sen älskade jag den så jävla mycket. Och sen när jag la ut den fick den mycket så här traction på Instagram och på TikTok. Och då var det som att jag bara, åh gud, för första gången någonsin gillar mina följare något jag också gillar.
Ja, men och de gillar Kramfors och de här motiven känns väldigt... inzoomade. Du pratar om att du stal ett par blinkande sneakers i någon klädbutik. Du pratar om någon, jag antar någon kultfigur som heter Påsmannen.
Absolut.
Vem är han?
Jag har känt liksom det här moraliskt tveksamma.
Okej, okay, liksom, vi kan lämna Påsmannen därhän.
Jag tror det. Det var bara meningen att det här skulle nå Le Monde Diplomatique.
Okej. Vi går till Tommy då. Tommy, i våras släppte du ditt seriealbum Mina drömmars mack, där du skildrar då det som var ditt nya liv då i alla fall, då du jobbar som deltidsanställd på en bensinstation. Och man fattar att den här bensinmacken är liksom ett vattenhål i Kramfors. Har jag tolkat det rätt då?
Jo. Inte vattenhål i benämningen att vi säljer alkohol primärt, men det gör vi ju också. Mm. Men jo, men det, så är det ju.
Berätta, vad fick dig att liksom vilja skildra Kramfors?
Ja, det jag kände att den resa som jag hade gjort Det, alltså det var egentligen, dels är det ju två saker. Dels var det den här resan som jag hade gjort, att ja, men man lämnar det här som man har hört i alla möjliga sammanhang att folk ska sträva efter, att man ska lämna landsbygden, man ska bo i storstad och liksom leva modernt och, ja, men så att man ska vara en del av urbaniseringen. Och att jag gjorde ju en tvärtomresa, att jag släppte ju ett ganska välbetalt tjänstemannajobb för att börja jobba deltid och bo i ett litet hus i Ångermanland. Men sen också för att jag märkte att det fanns så mycket väldigt fina och intressanta och färgstarka människor som jag blev bekant och i vissa fall ganska bra vän med, bara automatiskt av att de hade ärenden in på macken. Och efter ett tag så blir man ju så pass bra bekant med folk, och man inser att med människor rent allmänt är ju väldigt, väldigt intressanta. Så det var en kombination av de två. Sen att jag har väldigt roliga kunder, och jag har en väldigt speciell vad säger man, arbetsgrupp som jag jobbar med. Så det fanns ju material så det skulle räcka till 3-4 böcker till egentligen.
Jag kan varmt rekommendera för er som inte lyssnat i alla fall på den lilla P4-nyheten när din kollega i macken sa nej till en rånare. Så kom in med pistol och han bara nej. Nej, jag tror inte vi gör ett rån idag. Och så blev det blev inget rån.
Nej.
En liten kort inblick i hur det är på den här macken. Men jag har läst både idag och försökt hitta några likheter och skillnader, försökt hitta något kramforskt. Det här kanske låter jättebanalt, men något jag hittade i båda era serier, jag som är uppvuxen på Spider-Man-tidningar, väldigt få ljudeffekter. Om inga alls. Väldigt lite pow, crash, bang,
alltså
jag boom och ring.
Så mycket det. Nej. Då har du verkligen inte läst.
Jag letade med ljus och lykta.
Alltså i Kramfors-serien?
Nej, den har jag inte läst.
Okej, okay, den finns
är det mycket där?
Där är mycket.
Ja, då får jag bara läsa det.
Men där är mycket så här click, creak, bonk, sånt.
Och vad är det som händer då när de här ljuden uppstår i Kramfors?
Det är till exempel att man går runt och ska leta ett VHS-band som en liten liksom uppgift i det här spelet. Och sen när man stoppar in den så klickar det, och så är det ett så här whirring sound att den börjar spraka tvn liksom och så. Mm.
Helt fel av mig då. Vad finns det för gemensamma drag? Finns det någonting gemensamt kramforskt i era serier om bygden?
Oj, det är svårt.
Ja.
För min spaning var ju då att de var lite tysta, men då är de kanske inte det.
Nej, men
det lät annars tvärtom, som jag tyckte du, Tommy, pratade om ganska starka karaktärer, och det gjorde väl du också, Moa. Mm. Är det så? Är det många, många starka karaktärer i Kramfors? Har ni några exempel?
Jag tror...
Tommy,
nej, alltså,
take it
away. Jag tror inte att det är fler. Nej, alltså... Jag tror inte att det är fler än bara på andra orter egentligen, men det blir väl så när det är glesbygd att de sticker ut mer, medan alla färgstarka karaktärer som kan finnas i till exempel Stockholm, de drunknar ibland allt annat. Här är det som att det är de som bor här koncentrerat.
Mm. Jag tänker att vi har gemensamt kanske, jag vet inte ifall det är något kramforskt, men att vi liksom tycker om att titta på och skildra, jag och Tommy. Det kanske finns någon slags liksom, Kramfors-essens i det. Men Tommy, hur länge har du bott i Kramfors?
5 år.
Fem år, just det. Ja, nej, men då tror jag
känns
att det
känns som 150.
Men ni har ju ändå olika perspektiv på det här, att du har lämnat Kramfors, Moa, medan Tommy, du har flyttat dit. Alltså, om jag börjar med dig, Moa, vad tror du att det gör i er skillnad på hur ni ser på staden, bygden?
Alltså, jag har liksom ingen ambition att skildra Kramfors som Kramfors är, eller känns. Jag har en ambition att skildra det som jag upplevde det som barn, och som jag minns det, och som jag kanske på ett lite drömst sätt kan liksom ha ställt upp Kramfors igen ifrån minnet lite grann. Så mitt Kramfors är liksom inte verklighetens Kramfors riktigt, men det är något slags mitt verklighetens Kramfors som är ganska, om det är lite liksom drömst och dimmigt och...
Men Tom, jag tycker också du har en ganska romantisk, om en socialrealistisk blick på stan du är med.
Jo, men det tror jag kan ha att göra med att jag att jag har kommit in utifrån eller alltså flyttat till. För det är något jag tänker ofta på när jag är i samtal med folk som har bott här hela livet eller som har bott här och flyttat. Att många säger att ja, men jag minns hur det var när jag växte upp. Då fanns det här och allt det här fanns. Och vi var så himla många fler som bodde här. Och att det var en annan stämning i hela bygden. Mm. Men den har inte jag upplevt. Utan jag bygger min bild av Kramfors utifrån det som finns nu. Så jag tycker att allt är fantastiskt och perfekt. Men någon som har bott här i 50 år har ju ändå sett samhället utvecklas. Och sett den här som ni var inne lite på innan med... alltså ombyggnationen och att man rev hela Kramfors City och allting.
Men kan du då, Tommy, kan du vinna över de här gubbarna och gummorna på macken när du pratar med dem, att de kan få en liten uppdaterad, ny romantisk blick, magisk ny blick på Kramfors, eller är det svårt när de har de här minnena från förr?
Nej, det tycker jag inte, utan som jag uppfattar det så min bok ändå upplevs lite som att ja, men nu kommer någon som inte har sett det på samma sätt som vi och ändå uppmärksammar det som faktiskt finns och är väldigt bra och som inte finns någon annanstans. Så jag har bara haft positiva erfarenheter utöver folk här omkring, utan de är jätteglada. Och sen är det ju jättefint att Kramfors, alltså deras lilla bygd som man säger, får vara med i en bok som finns på alla möjliga ställen och som jättemånga människor läser och kanske får som en första inblick till Kramfors. För det är ju det att det är många som inte kan placera det på en karta och inte vet att Kramfors ligger i Ådalen. Man kanske talar om Ådalen men inte Kramfors.
Sista frågan, kort båda. Hur många fler serietecknare och serieromaner har Kramfors i sig?
Oh. 4.
Tommy. Över och under.
Oj, massor.
Massor.
Över. Aldrig sinande.
Vi får se. Då är ni välkomna tillbaka. Tusen tack för att ni kom, Moa Romanova och Tommy Sundvall.
Tack.
Moa, du ska få talkshowstrumpor innan igår. De är fina. Kan jag få byta mot en snus?
Absolut. Ja.
Oh, förlåt. Och så går vi in på vårt nästa ämne alldeles strax. Felicia, vad tyckte du om Kramfors?
Jag har faktiskt inte varit i Kramfors. Jag blev framförallt väldigt sugen på att besöka den här macken som vi hörde talas om. Men jag har varit på Höga kusten och kan intyga därifrån att det är otroligt vackert.
Alltså när man åker över den bron, känner man ju sådär, jag vill aldrig vara någon annanstans.
Nej.
Och sen längtar i alla fall jag hem till Stockholm ganska snabbt.
Ja, det är tyvärr så. Hemma är ändå hemma.
Nikotinfritt snus kan väl passa på att säga. Jättebra, då har vi gjort det. Apropå att åka ut från Stockholm, senaste veckan har jag följt YouTuben och historienörden som sitter mitt emot mig nu. Han heter Kalle Möller och han har varit på en odyssé i Mälaren.
Jag älskar att du valde det ordet, för det är precis
jo,
det jag hoppades på.
Jo. Han har varit på en liten odyssé. Han har paddlat kajak från Stockholm till Örebro.
Klassisk odyssé.
Ja.
Klassisk odyssé.
Sveriges Ithaka, som vi brukar kalla
Exakt. Örebro. Alltså, det är ju inte riktigt Örebro. Jag har kompisar i en sjö som heter Väringen. Det kan man komma om man åker rakt västerut. Bara med kajak har jag själv listat ut. För det var väldigt svårt via digitala hjälpmedel att förstå om detta ens gick. Men nu har jag bevisat det. Mm. Att med kajak kan du åka hela vägen till sjön Väringen. Norr om Örebro från Stockholm.
Bara en sån sak. Men, och det blev inga då irrfärder, för att fortsätta hamna in Odysseus-liknelsen.
Ja, alltså mycket irrfärder. Inte kanske så att säga irrfärder att jag åkte fel. Så att
det
säga.
Var någon siren som lockade i hamn.
Det kan man säga. Jag älskar att det är så bildat gäng här runt bordet. Det var inga sirener som lockade mig iväg. Men mycket maror och obehagligheter. Allemansrätten är all rätt. Jag älskar allemansrätten, men jag har också respekt för dess begränsningar om att man inte ska vara för nära en tomtgräns och så. Och det är lite läskigt att jag skulle störa någon och så vidare. Och sen är det också lätt att om man då verkligen respekterar allemansrätten så är man ju verkligen ute på vischan. Och då, när mörkret kommer och det ösregnet kommer i tältet, då tycker jag att det är lite läskigt. Men det svåra är att de här vattendragen från sjön Väringen, jag paddlade ju alltså motströms.
Du paddlade uppströms, ja, just det.
Ja, så att västerut. Så att det är liksom, det var väldigt många så kallade dropp där det är sådana här kraftverk som stoppar vattnet.
Nämen.
Och då skulle det lyftas och bäras. Och det var, jag har gråtit blod.
Du och alla Sveriges laxar stötte på samma problem.
Stackars laxen, den har ju ingen ström. För nu är det ju helt oströmt. Å andra sidan, när det inte var dropp, då var det ju faktiskt ganska trevligt att paddla.
Men hur gick det att paddla? Jag, i research-syfte, gav mig ut, hyrde en kajak 2 timmar igår.
Nej.
Grov träningsverk idag. Hur klarade du av det här?
Nej, men jag är ingen atlet. Jag är ingen äventyrare. Jag är en resande person. Och jag tycker att det är spännande att resa med kroppen och utforska det historiska resandet. Därför så hade jag testat lite att paddla kajak ett par gånger innan för att känna hur mycket ont det gör. Och det gjorde faktiskt ondare efter de där tre timmars passen då som jag gjorde innan. Men på något sätt så vänjer sig kroppen. Alltså när man kör ändå, jag körde nästan 10 timmar. Per dag. 4 mil om dagen. Det är mycket alltså.
Men det här var alltså inte ändå en fysisk utmaning för din del främst, utan det fanns ett annat syfte, eller?
Ja, alltså det är en fysisk utmaning, men jag är inte så intresserad av att liksom ha det som huvudfokus, utan för mig är att uppleva att du kan ta dig ganska långt med din egen kropp, och att det är så människan har rest ända fram till energin plockades utanför våra kroppar. Först via hästen och andra djur. Och sen idag via motorer. Mm. Och jag tycker det är häftigt för att det är väldigt välbelagt arkeologiskt och paleontologiskt att människan har ju varit rörlig och flyttat sig ut ur Afrika under nästan 100 000 år. Och därmed befolkar hela jorden. Så vi håller ju på så här. Det ligger ju i oss att vi vill liksom gå, springa, röra oss. Och springa runt i cirklar på någon konstig träning, det känns så tråkigt. Jag är för rastlös för det.
Det är också rätt skönt att sitta i en luftkonditionerad bil, lyssna på någon bra musik, stanna till på Tommys mack i Kramfors.
Ja, självklart. Det är jättehärligt också. Det är verkligen ingenting som jag är på något sätt emot. Men det är, jag vet inte, jag tror också att det är häftigt. För mig är det roligt att det är ett litet motstånd. Det är bara litet. Och att komma över det lilla och samtidigt få uppleva den här naturen längs Arboga å, de här kanalerna i Närke och Västmanland. Det är så vackert. Det kändes som Sveriges eget Amazonas.
Men och det här är inte det enda du har gjort. Alltså förra sommaren cyklade till Rom.
Ja, på våren tack och lov. Annars hade jag väl bränt ihjäl mig. Nej, men det, ja.
Men du har något drag av att du gillar att plåga dig själv lite grann.
Nej.
Nej.
Jag tycker att människor som springer på sina gym och kollar på och går 10 000 steg och hetsar, det tycker jag är mycket mer plågsamt. Jag vill resa.
Det är
lugnt och fint och bo på hotell.
Än Odysseen.
Alltså jag försöker fint. Ni vet väl att det är en Odysseesommar?
Ja,
det är därför jag har gjort det nu.
Vet.
Därför är du här.
Ja, jag är här. Men det, alltså, Stephen Fry släpper alltså sin svenska översättning av sin bok. Och Christopher Nolan gör ju sin filmatisering av Odysseen. Den här sommaren. Så det är ju inte för inte att jag väljer ett havs. Ett vattenäventyr. Det är inte hav någonstans. Men det är ett vattenäventyr.
Ett vattenäventyr. Det är olika vattendrag.
Ja.
Hur taggade du på filmen?
Jättetaggad. Jag vet inte ens när den premiär, men det är väl ett par veckor bara.
Ja, det är bara ett par veckor. Du får komma tillbaka och berätta om den.
Åh, gud vad kul det ska bli.
Men jag tänker på de här resorna ändå. Det tar ju lite tid, antar jag. Framförallt den här cyklingen till Rom måste jag ha tagit några veckor.
Ja, det går nog rätt fort om man bara cyklar. Men jag chillar. Som sagt, jag tycker inte att man ska hetsa sig. Och jag klipper video, och jag gör det på YouTube och jag håller på.
Men
så det
tar ensamheten?
Ja, den är jobbig.
Ja, den är jobbig.
Det är den som är jobbig, skulle jag säga. Det är den som är. Jag har inget egen intresse i att göra saker ensam. Mm. Men jag insåg när jag paddlade nu att så här, men gud, jag skulle inte ens falla mig in ens våga fråga någon annan. För jag tänker att alla möter mig ungefär som du nu. Så här, ja, det är inget självplågande. Alltså, det är ingen
bra imitation
vill
av mig.
Nej, men att ingen skulle vilja följa med. Så insåg jag så här, men det här lilla äventyret tog ju bara 6 dagar. Det var ju en härlig liten semester. Alltså,
men hur hanterar du den där ensamheten?
Jag hanterar det genom att då filma mig själv. Så att jag pratar med mig själv högt. Alltså som en riktig dåre. Mm. Alltså, hade jag inte haft en kamera hade jag blivit orolig på riktigt. Men eftersom jag har kameran så blir det att jag kan reflektera inte bara inåt. För det gör man när man ligger på sofflocket och funderar. Men genom kameran, genom vloggandet så pratar jag på något sätt. Sätter ord på både känslor, vad jag känner just nu, vart jag är på väg, vad jag är orolig för. Och då på något sätt materialiserar det och så blir det lite mindre jobbigt. Både ensamheten och orosmolnen eller vad den kan vara.
Men finns det något syfte att du ska göra någon form av inre resa också? Eller är det bara njut och gå i de historiska fotspåren?
Självklart en inre resa.
En inre resa?
Ja, för att jag tror att allt som man är lite rädd för och utmanar gör en lite mer modig. Och det är min inre resa.
Och det får bli våra fantastiska avslutande ord. Gjorde till och med mig lite sugen. Tack för det, Kalle Möller. Nu ska vi lämna över till Kulturnytt i Göteborg med Gustav Ingerhage.
Och det ska handla om festivaler. Ska svensk festivalpublik behöva söka sig till Danmark för att få uppleva en klassisk tältfestival? Ja, P3 Nyheter rapporterar att flera besökare på Roskilde saknar möjligheten att tälta på svenska festivaler. Pelle Andersson är verksamhetschef på organisationen Svensk Live.
Jag saknar också tältfestivalerna, det ska jag välja att säga med. Och för mig är det väl så att campingen är liksom på något sätt en del av festivalen.
Flera tältfestivaler har lagts ned genom åren. Bråvalla, Hultsfred och Peace and Love är några att nämna. Pelle Andersson berättar att bland annat låg efterfrågan har bidragit till den nedåtgående trenden i Sverige.
Jag tycker också att det talar lite att de här campingarna är väldigt sällan fullbelagda. Vilket gör att jag tror att det som var att gå på festival på 90-talet kanske inte är samma sak som att gå på festival idag.
Han säger att man i Sverige har sett att festivaler inte har behövt den typen av investering för att locka publik. Festivaler där besökare får bo i eget tält kräver resurser, såsom stora ytor och säkerhetsåtgärder.
Och egentligen handlar det inte om tält, det handlar väl om affärsmodellen. Det är liksom inte campingen i sig som har lockat publiken, och då tror jag att det är fler som har följt efter.
Men enligt Tyre, Olof, Nike, Sara och Simon är just att bo i tält det som gör till exempel Roskildefestivalen värt att åka till Danmark.
Det är jättekul att tälta.
Det är mycket trevligare att kunna bo så här, ja. Och hänga liksom så här. Det gör man ju inte till exempel på andra festivaler i Sverige.
När det inte är tältfestival så en stor del av dagen så är man ju inte på festivalen, utan man är hemma och man förbereder sig till att ta sig till festivalen. Men när man är här så är man ju på festivalen hela tiden.
Hela tiden, ja.
Vilket är en annan känsla.
Det rapporterade Tuba Salam. Och de som har åkt till Danmark och Roskildefestivalen fick i lördags se Sara Larsson inta scenen. En av dem var P3s musikkritiker Tina Merafzon, som kallar Sara Larsson en glittrande sol och säger att hon aldrig kommer glömma konserten.
När hon tackar för sig i slutet av kvällen, såklart till förväckerier, så har jag glömt hur genialt det hela inleddes. Hon spelade Rasmus Sebaks hit Natteravn från 2009, och han själv, han står i publikhavet. Sara Larsson hade publiken lindat runt sitt lillfinger med det draget.
Det sa P3s musikkritiker Tina Merafzon alltså om Sara Larsson på Roskildefestivalen. Steven Spielberg ska producera skräckfilmer baserat på YouTube-klipp.
Efter succén med filmer som Backrooms och Obsession, som båda har sina rötter på plattformen, så har nu Spielberg tillsammans med produktionsbolaget Amazon MGM säkrat rättigheterna till en viral samling nätskräckisar vid namn The Mandela Project. 11 intressenter ska ha varit med i ett budkrig om serien som Spielberg till slut gick vinnande ur, rapporterar branschsajten Deadline. Precis som i fallet Kane Parkers adaption Backrooms så kommer The Mandela Project att regisseras av skaparen av originalklippen Alex Kister. Filmer baserade på online-skräckserier har under våren haft stora framgångar på bio och bland annat puttat ner storfilmer som den senaste Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu från biotoppen i USA.
Rapporterade Kulturnytts Rasmus Grosin. Och vi ska byta ämne. Efter flera självmord bland unga personer i Bollnäs startas nu en lokal podcast som ett stöd för anhöriga.
Alltså faktiskt så blev jag ju förlamad till en början, eftersom att varför händer det här igen? Det som var så jobbigt för mig och för oss, min familj och mina närstående. Och det här händer ju hela tiden egentligen. Det är ju det som är grejen.
Och så kände Annika Jonsson när hon fick höra om självmorden. Hon som själv förlorat sin make på samma sätt. Annika tillsammans med Ann-Sofie Bodin, Monica Hellström och samtalsterapeuten Katarina Broman pratar om psykisk ohälsa och sina egna upplevelser i den nya podcasten. Genom att prata om sina egna upplevelser hoppas de kunna hjälpa andra. Ann-Sofie.
Vi har mycket erfarenheter och kanske någonstans där vi säger i podden eller det vi känner och tänker kanske kan hjälpa någon, och kan det bara hjälpa en människa så har vi nått jättelångt.
Reporter här var Christian Bruce Bolinder på P4 Gävleborg. Och vi ska uppmärksamma självmordslinjen för dig som mår dåligt eller är orolig för en anhörig på telefon 90 101. Om en vecka börjar dansbandsveckan i Malung, och då är det många norrmän som kommer. Var femte besökare på dansbandsveckan väntas vara norrman, och nu tar polisen hjälp av kollegor i Norge. Fredrik Johansson är biträdande chef för polisen i norra Dalarna.
Det känns inspirerande och spännande. Vi har ju precis börjat vårt samarbete. Världens bästa chaufför, vilken nästan
hjärnedör. Och han bakar ett bullfrö. Dansbandskulturen är stor även i Norge. Norrmän utgör närmare 20% av de 35 000 besökare som väntas till årets dansbandsvecka i Malung i mitten av juli. Två norska poliser kommer nu bistå sina svenska kollegor med patrullering och förebyggande av den typen av brott som kan förekomma under veckan.
Det är högt spelande musik, det är misshandel, det kan vara någon form av sexualbrott.
Fredrik Johansson, biträdande chef för lokalpolisområde Mora, säger att det här bara är början på en pardans med den norska polisen i kampen mot den gränsrelaterade brottsligheten som framförallt då förekommer under vinterhalvåret.
Dansbandsveckan är ju bara liksom en inkörsport för att få igång samarbetet. För det är väldigt många turister som åker mellan länderna. Så då har vi lättare att följa turistströmmen och till viss del också lite av kriminaliteten.
Reporter här var Martin Eriksson från P4 Dalarna som avslutar Kulturnytt, Felicia och Felix.
Tack för det, Gustav. Felicia, vi har fått mejl om UNN och norsk fotboll. Guda! Jag hatar all chauvinism. Bara tanken på att inte unna andra människor, andra länder etc. en framgång är så ynkligt. Man kan undra hur vi har hamnat i en situation där detta överhuvudtaget måste diskuteras.
Ja, bra invändning.
Han har rätt såklart. Tänkte jag fram tills jag läste hans signatur. Ole Christian. Är det norsk som har letat sin?
Infiltratör i vår
infiltratör. Jag kommer fortsätta vara missensam. Tack för idag. Hanna Schick som har producerat och Martin Sipel som är tekniker.